En podcast från Aftonbladet.
Kriget i Ukraina är inne på sitt femte år. Den senaste tiden har attacker med drönare förändrat krigsbilden när Ukraina nått längre och längre in i Ryssland.
Ukrainian president Vladimir Zelensky is calling for the end of the country's war with Russia after launching a massive counterattack over the weekend. Russia's Ministry of Defense says 3 people are dead and that it shot down nearly 600 Ukrainian drones from the attack. Zelensky says the strike came after a week of Russian attacks that killed at least 24 people in Kyiv.
The drone attack is said to be Ukraine's biggest on Russia in over a year.
Den senaste veckan har det rapporterats om massiva attacker från båda håll. Ryssland har skickat in tusentals drönare över Kiev och Ukraina har svarat på samma sätt. Massvis med drönare in över Moskva. Att Ukrainas drönare nu kommer så långt är ovanligt enligt experter och något som ska oroa Kreml. Och när Ryssland genomförde sitt stora firande av segern i andra världskriget den 9 maj så sa Vladimir Putin att kriget kan vara på väg att ta slut.
Vid pressträffen där han fick frågor från journalister sa Putin att kriget i Ukraina kan gå mot ett slut, men utan att närmare gå in på vad han menade med det. Ett möte med Zelensky skulle kunna ske i Moskva eller i ett tredje land, men bara för att underteckna ett befintligt avtal, sa den ryske presidenten.
Men efter firandet har Ryssland slagit till med flera attacker mot Ukraina. Något som president Volodymyr Zelensky kommenterade så här på Telegram. Det här är definitivt inte handlingar från någon som tror att kriget går mot sitt slut. Samtidigt så kan Krimhalvön vara på väg att isoleras. Ukraina har med hjälp av drönare kunnat attackera vägar in och ut från Krim. Vilket nu kan komma att leda till att halvön blir utan mat. Hur är läget i kriget just nu? Har drönarna tagit över hur länderna attackerar varandra? Och så frågan vi ställer gång på gång. Kan kriget ta slut i år? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Gäst idag, det är Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikeskommentator. Johan Mattias, hur går det i kriget i Ukraina?
Alltså Ukraina har haft lite medvind de senaste månaderna. Det är inte så att de håller på att göra något jättestort genombrott, men vi har sett hur de når längre in med sina drönare i Ryssland och vi har sett hur de tar mer mark än vad Ryssland tar vid frontlinjerna i Ukraina. Så att man får väl ändå säga att det är fördel Ukraina just nu.
Ja, just det här med drönarna, att de når längre och längre in i Ryssland. Vilken effekt har det fått?
Det har fått för det första en stor psykologisk effekt när Moskvabor som är lite av den ryska eliten och onåbara på ett sätt för omvärldens nyheter eftersom de så mycket matas med den ryska propagandan, när de ser att plötsligt de är hotade. Man har träffat militära installationer i Moskva, men man har också träffat bostadshus och civila hus, och häromdagen så skulle ryska, vad heter det, anti-aircraft missiles, alltså försvaret skulle skjuta ner ukrainska drönare, men misslyckades och sköt in i en bostad istället. Så att det börjar verkligen ta ut sin rätt det här kriget även i Moskva.
Ja, för Ryssland använder ju också drönare i sin krigföring. Är det så här kriget kommer fortsätta nu?
Ja, alltså mer och mer drönare har det ju blivit de senaste åren, men det har eskalerat de senaste månaderna. Men man har olika typer av drönare och drönarkrig, och just nu tycks det som att Ukraina ändå är ganska överlägset i sin användning av drönare. Man är mer påhittiga hur man kan använda drönare och hur man kan utveckla de drönare som finns. Från början så använde man egentligen mest drönare för att flyga runt och kolla vad soldaterna var. Sen började man släppa liksom granater från drönare. Det var ganska okomplicerat och inte särskilt träffsäkert. Men det där har ju verkligen förändrats i grunden nu.
Och hur påverkar de här olika framgångarna respektive sida?
Ja, men Ryssland är försvagat nu. Alltså för något år sedan så tog de ju hur mycket mark som helst, framförallt i Donbass, så man tänkte att det bara var en tidsfråga till de skulle ta hela Donbassområdet. Men Ukraina har dels grävt djupa försvarslinjer, de har satt upp skyddsvallar och så har de det här drönarförsvaret då, som också förhindrar Ryssland att skicka förstärkningar eller förhindrar ryska transporter till sina fronttrupper, så att Ryssland har svårt i fronterna nu.
Och om vi tittar på de civila då, hur drabbas de just nu på respektive sida?
Alltså de civila, det är ju alltid de som på något sätt man måste blöda sitt hjärta för. Vi har ju sett hur civila framförallt i Ukraina drabbas väldigt hårt. Det har varit omfattande ryska attacker mot Kiev och mot andra områden i Ukraina också. Där många av målen faktiskt är civila bostadsområden. Man har svårt att se någonting militärt i det. Vi har sett tidigare hur Ukraina slagit mot infrastrukturmål som till exempel elkraftverk. Och då har man kunnat hävda någonstans att det är ett militärt mål även om de här elkraftverken är för civila bruk. Men även där har ju civila blivit lidande. Däremot i frontlinjerna så har de allra flesta civila för länge sedan flytt.
Och när nu Ukraina kommer längre och längre in i Ryssland och också då lyckas till exempel att attackera civila mål på något sätt. Hur är reaktionerna då i Ryssland från civilbefolkningen?
Alltså de är ju skakade och jag såg en uppräkning av ryska medier och vad de har skrivit om den senaste tidens ukrainska attacker mot Ryssland, och de skriver att det är ett misslyckande för den ryska säkerheten, att Ryssland måste göra något drastiskt för det. Man föreslår också att Ryssland ska slå hårdare mot de fabriker som tillverkar drönare, inte bara i Ukraina utan på andra håll i Europa också, där det finns drönarfabriker där man exporterar drönare till Ukraina. Och sen finns det ju de krigsbloggare i Ryssland som är mer åt det extrema hållet och som föreslår att det enda som hjälper just nu är att använda taktiska kärnvapen mot ukrainska styrkor.
Estlands utrikesminister har sagt till SVT att Ryssland inte har varit så här svagt sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Har han rätt?
Ja, på många sätt har han det. Vi har ju sett hur Vladimir Putin är kanske inte skakad men naggad i kanterna som ett gammalt bräckligt porslin ungefär. Så att det tycker jag att han har. Och sen har vi också sett hur Ukraina förlorar, eller hur Ryssland förlorar initiativet på slagfältet, och det är inte alls samma tryck i den ryska offensiven längre. Samtidigt som Ukraina också slagit hårt mot ryska viktiga ekonomiska intressen som skulle då kunna göda den ryska krigskassan. Men det har inte gjort i den omfattningen som Ryssland nog önskat eftersom Ukraina satt stopp för det. De har också attackerat vapenfabriker eller industrier som tillverkar delar till ryska vapen. Så att de har verkligen svårt just nu, Ryssland.
I veckan så besöker Vladimir Putin Kina och för samtal med Xi Jinping. Hur mycket stöd behöver Ryssland av Kina? Vi snackar snart mer med Johan Mattias Sommarström här i Daily. Häng kvar! Johan Mattias, det händer också mycket kring Krimhalvön. Den verkar bli helt avskärmad snart. Vad är det som händer där?
Ja, dels har Ukraina lyckats slå ut stora delar av Svarta havsflottan som varit ett pansarförsvar för Krimhalvön. Annekterade Krimhalvön ska vi också säga. Men sen har ukrainska drönare lyckats stoppa en viktig försörjningsled för dels ryska vapen, styrkor, patruller, men också för civila transporter som till exempel mat och andra förnödenheter. Det här är mellan Mariupol som är rysk-okkuperat och Krimhalvön. Så att det är väldigt svårt att komma fram med förnödenheter där. Nu har vi den här berömda bron mellan ryska fastlandet och annekterade Krimhalvön. Men den är också på något sätt ett mål som är svår att försvara. Så att det talas nu om, jag vet att Dagens Nyheter gjorde en intervju häromdagen där man talade om att möjligen till och med att man kommer att ta svårt med förnödenheter som mat inom de närmaste månaderna på Krimhalvön.
Förra veckan så var Donald Trump i Kina och hälsade på Xi Jinping. Den här veckan så åker Vladimir Putin dit. Vad tror du att Xi kommer att säga till Putin kring kriget?
Ja, alltså, Xi har ju inte så särskilt mycket emot det här kriget. För ska vi vara helt ärliga så vinner Kina på det här också. De har ju inte hittills gjort någonting för att förhindra kriget. Och om nu Donald Trump tog upp Ukraina-kriget förra veckan, vilket vi inte vet med vilken styrka han gjorde, så har han inte lyckats övertyga Xi Jinping på något sätt. Så att jag tror inte att Putin direkt kommer få några bannor, utan snarare kommer man utveckla större affärer eller mer omfattande affärer. Man kommer prata om en gasledning från Ryssland till Kina och förmodligen fortsatta leveranser av viktigt försvarsmateriel från Kina till Ryssland. Så att det kommer inte ha någon påverkan positivt i fredsförsöken i Ukraina.
Hur beroende är Ryssland av Kinas stöd?
Väldigt, väldigt beroende. De har ju några bästa kompisar, inte så många i världen. Iran, som ju är rejält tilltuffsat, är en av de bästa kompisarna. Kina är kanske den viktigaste. Dels för att man har fått in mycket pengar till sin krigskassa genom att leverera olja och naturgas till Kina. Men också för att man har fått viktiga delar till sin vapenindustri från Kina. Så att extremt viktiga är Kina för Ryssland.
Jo, Mattias, du har mycket kontakter inne i Ukraina. Vad har du hört den senaste tiden från dina kontakter?
Ja, men jag har hört ett visst hopp gro ändå, eftersom det har gått hyggligt, jag ska inte säga jättebra, men hyggligt för Ukraina på slagfältet. Och eftersom man lyckats tuffsa till Ryssland allt djupare inne i Ryssland och även tuffsa till den ryska ekonomin. Så jag tycker jag hör ett slags groende hopp mitt i all krigströtthet.
När Ryssland firade segern i andra världskriget för någon vecka sedan så sa Vladimir Putin att kriget kan vara på väg att ta slut. Hur tolkar du att han sa så?
Ja, det är ju många som har försökt analysera den här meningen som är tagen ur ett stort sammanhang, ett långt tal som Vladimir Putin höll. Men jag tolkar det nog ändå som så många andra att han ändå måste öppna för att det här kriget kan inte hålla på för alltid. För 1-2 år sedan var det många analytiker som sa att Ryssland har kraft och förmåga att hålla på med det här kriget hur länge som helst. Och ju längre det pågår, desto större fördel är det för Ryssland. Men så ser det inte ut längre. För nu är det rysk ekonomi som är dränerad. Nu är det krigströttheten bland ryska invånare, medborgare som börjar göra sig påmind, och så många ryska familjer som förlorat sina söner vid slagfältet. Så att jag tolkar ändå det här uttalandet som att han försiktigt ändå bäddar för att kriget måste ta slut någon gång.
Ja, för man undrar ju också det, hur uttröttad är armén? Hur liksom arbetar de här länderna för att fortsätta motivera soldater och att liksom få in nya soldater?
Ja, för Rysslands del har det varit lite problematiskt på slutet. Man har förlorat fler soldater i slagfältet och i strider än vad man lyckats fylla på med. Och man har talat om någon eventuell ny tvångsrekrytering, men det lär inte bli så. Det skulle inte vara särskilt populärt i Ryssland. För Ukrainas del så är det också en stor krigströtthet ute vid fronten. Vi såg nyligen hur soldater legat ut i många månader och inte ens fått sin månadslön, vilket de kan få snart tack vare ett regimskifte i Ungern som gör att Ukraina kan få ett stort, stort nödlån från EU. Men det är en krigströtthet. Men Ukraina har ändå moralen på sin sida. De försvarar ju det som är deras.
Johan Mattias, vad tror du blir ett slut på kriget i år?
Alltså, jag skulle ju önska att jag kunde säga klockrent ja. Men jag måste ju vara pessimist och se mörkret i slutet av tunneln snarare än ljuset. För jag tror inte att det blir ett krigsslut i år. Men nu tror jag ändå att det finns ett krigsslut liksom inom någon slags framtid i alla fall.
Johan Mattias, tack för idag.
Tack.
Sist här är Johan Mattias Sommarström, Aftonbladets utrikeskommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar, så följ oss gärna i Aftonbladets app. Och för allt det senaste kring kriget, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.